Låt oss be. Tack käre gode Gud för din trofasthet emot oss. Herre, tack för allt det ord som du har mött oss med här denna dag i tal och sång. Herre, tack för att du är angelägen om vårt eviga väl, att du förbarmar dig över oss och vill tala till oss. Och Herre, tack för att du vill att vi alla ska bli frälsta och saliga för evigheten. Tack för att du har gjort det möjligt för oss då du sände din son i världen till försoning för våra synder. Och Herre, tack för att du kommer till oss genom ditt ord och att du vill uppenbara sanningen för våra hjärtan. Och Herre, du vet att vi kan inte ta till oss något om du inte ger oss nåd därtill. Därför ber vi att du vill ge oss alla din gode, helige ande. Herre, som kan upplysa oss, som kan leda oss och tillämpa ordet i våra hjärtan. Ja, Herre, utför du själv ditt goda verk i våra hjärtan, så att vi kommer till en rätt och sann självkännedom, men också att vi på rätt sätt lär känna dig, den enda sanne guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Ja, Herre, föd en sann levande tro hos oss var och en och behåll oss och bevara oss till evigt liv. Herre, vi lämnar oss i dina händer. Var du med oss även denna kväll och välsigna oss för ditt eget namns skull. Amen. Med den nåd Gud ger ska vi läsa och stanna en stund inför ett avsnitt ur fjärde Moseboks 21 kapitel. Och vi läser där från vers 4 och till och med vers 9 i Jesu namn. Det bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sade till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Amen. Herre, skriv in ditt ord i våra hjärtan och helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Ja, det avsnitt som vi här har läst är ju en av de berättelser vi får läsa om Israels barns folks vandring i öknen från Egypten till Kanans land. Vi har mycket att läsa om dem och många ämnen som är lärorika och nyttiga för oss att ge akt på. Och det vi läser här, det var ju ganska långt framme i slutet på deras vandring i öknen. Det var ungefär 40 år efter det att de hade gått ut ur Egypten. Så de hade vandrat en lång tid i öknen och hade många erfarenheter därifrån. Det står här att de bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Orsaken till att de nu gick tillbaks mot Röda havet och att de gick omkring Edoms land, det kan vi läsa i det föregående, det 20 kapitlet, där från vers 14 och framåt. Där kommer de till Edom och ber att få vandra genom deras land. Men det förbjöd kungen där. De fick inte gå genom Edoms land. De säger att vi ska bara vandra på vägen. Vi ska inte äta något. Vi ska inte dricka. Och dricker vi något eller äter något så ska vi betala för det. Vi begär bara att få gå till fots genom landet. Ingenting annat. Men han svarade, nej, du får inte gå här igenom. De fick alltså inte tåga den närmaste vägen, utan de fick, och så vandrade de då istället runt om Edoms land. Och det var ju ofta så, folket fick gå omvägar, det var inte den rakaste, den genaste vägen till Kanans land. De fick vandra där i öknen. Och så står det här att folket blev otåligt. Vi kan väl ha en viss förståelse för det kanske när de nu fick vända tillbaka igen och gå mot Röda havet. De var ganska nära Kanans land. Och så fick de gå en lång omväg igen bara för de inte fick gå genom Edom. Och så talar folket mot Gud och mot Mose. Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Så klagade folket på Herren, och vi som känner till deras historia, vi vet att det var inte den första gången de var otacksamma och klagade på Herrens ledning. Det hade de gjort många gånger. Och vi kan ju ändå nu tänka att de hade vandrat en lång tid i öknen och hade sett Herrens omsorg om dem. Ja, vi kan ju säga att mänskligt sett så var det ju ett vansinnigt företag att föra detta folket ut i öknen. När de lämnade Egyptens land så var de 600 000 man förutom kvinnor och barn. Så vi kan ju räkna med att det kanske var ett par miljoner människor som vandrade ut ur Egypten genom Röda havet som vi känner till. Och så började vandringen mot Kanan. Och så hade de ju dessutom med sig stora boskapsjordar som de skulle använda för att offra åt Herren i öknen. Mänskligt sett så var det ju alldeles fel, alldeles omöjligt och orimligt. För det är ju som folket säger att här i öknen här finns ju varken mat eller vatten. Vi vet att det är torrt i öknen, det är sterilt, det är ingen bördig jordbruksmark, där växer ingenting. Där fanns inte mat att äta, där fanns inte vatten att dricka. Och så skulle denna folkskara försörjas där. Det var mycket oklokt som vi människor skulle bedöma det. Och så både för boskapen och människorna fanns det ju inte vad de behövde. Men här ser vi också hur Gud visar sin makt och sin omsorg. Han stod inte rådlös, han var inte maktlös. Det var han som förde folket denna vägen. Och vi ser ju att de fick mat, de fick vatten, de fick vad de behövde varenda dag. De led aldrig någon brist. Det regnade manna från himlen så folket fick att äta varenda dag. En mat som de inte hade någon aning om. Och som de inte själva kunde ta sig om det inte kom till dem. Men vi vet att Herren lät det regna 6 dagar i veckan. Och den 6:e dagen fick de plocka in dubbelt så mycket för det skulle räcka till sabbatsdagen också. Och så hade Gud omsorg om dem. Och när Mose fick slå på klippan och så kom det vatten. Och så fick de att dricka. Och vi kan läsa om att det var inte bara någon liten stråle utan det flöt strömmar genom öknen. Så de hade rikligt med vatten där det naturligt inte fanns något. Så Gud var inte maktlös, Gud var inte rådlös, det var hans plan med folket. Och detta hade de alltså vid detta tillfälle erfarenheter av. De hade sett det i 40 år och ändå så klagade de på Herren och var otacksamma. Varför har ni fört oss ut ur Egypten så vi måste dö i öknen? Ja, de hade glömt hur eländet de hade det i Egypten. Vi vet ju att där led de mycket svår nöd, mycket träldom under farao och hans välde. Där hade de det verkligen inte roligt eller trevligt när de bodde där. Där var det eländet för folket och de trivdes inte där. Men så befriade Herren dem och ledde dem på denna väg. Och det är ju sådana lärdomar som vi också skulle ta och besinna. Om vi ser tillbaka på vårt liv så kan vi nog finna att vi har fått vad vi har behövt under alla våra livsdagar. Det är inte säkert att vi har haft något överflöd. Det är inte säkert att vi har haft mycket mer än vi har behövt alltid. Men vårt dagliga bröd, det har vi fått. För oss kanske det har sett bekymmersamt ut många gånger. Vi har inte sett hur det skulle lösa sig med det ena och det andra problemet. Kanske ekonomiska bekymmer eller andra bekymmer som vi kan ha. Och vi har sett det mörkt, vi har sett det omöjligt. Vi har inte sett någon utväg. Precis som Israels barn fick se när de stod vid Röda havet. Där var havet framför, det var berg i båda sidor och så fienderna bakom. Ja, de såg ingen utväg, men Mose ropade till Herren och Herren öppnade väg för dem genom Röda havet. Och så här i öknen, de fick dagligen erfara Herrens välsignelse, Herrens ledning. Hur Herren gav dem allt vad de behövde för varje dag. Och så är det också för oss. Vi borde vara fulla av tacksamhet till Herren varje dag för allt gott han ger oss och har gett oss in till idag. Det är kanske inte så med oss heller, utan vi kanske, liksom folket här, många gånger klagar, är missnöjda. Varför har vi inte fått något annat istället? Vi ser på det vi inte har fått och saknar det istället för att vara tacksamma för det som vi verkligen har fått. Och det är också viktigt för oss att vi besinnar detta, att allt det vi har, det är Guds gåvor till oss. Det är Gud som ger oss det. Och vi är skyldiga att tacka honom, vår Gud. Vi ser ju också här att otacksamhet, det är en svår synd. Det är något som Herren bestraffar. När folket här klagade på Mose och Herren så står det att Herren sände giftiga ormar i lägret. Giftiga ormar eller slangar säger ni kanske i Norge. Som kom in bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Här kom en straffdom och det vi kan ju se här med, vi vet ju att av andra ställen att i öknen där fanns många faror för detta folk. Där var ormar, där var skorpioner, där var många sådana farliga djur som fanns där. Och som mänskligt sett skulle vara till stor skada för folket. Men Herren höll sin skyddande hand över folket. Så dessa djur fick inte komma in i lägret. Men nu tog Herren bort sin skyddande hand. Och då kommer de giftiga ormarna in bland folket. Och många dog. Det blir stor nöd bland folket, det kan vi förstå. När dessa giftiga ormar kommer in, och det var säkert många, och folket kunde inte frisa ifrån dem. Det var inte lönt att de började jaga ormar och försöka bli kvitt dem. Där var ormar överallt och de bet folket. Och många dog. Och då ser vi också att det blir nöd bland folket. De vänder sig då till Mose och säger, Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Och så säger de till Mose, ber till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Ja, nu var folket i nöd och de kunde inte hjälpa sig själva. Ormarna härjade ibland dem och de som var ormbitna, de gick mot en säker död. Och de kunde inte hjälpa varken sig själva eller varandra. Men så vände de sig då i nöden till Mose att han skulle vända sig till Herren. Och det är också tänkvärt detta. Herren säger på något ställe att hur skulle jag lära dig att bedja om inte genom nöd? Vi känner kanske igen detta när vi har allt vad vi behöver och allt går väl för oss. Då är vi ganska otacksamma mot Herren. Men det behöver inte komma mycket nöd förrän vi ska vända oss till Herren och be att bli kvitt det svåra. Som ändå kanske inte är så särskilt svårt. Och vi kanske också har lovat att bara Herren tar bort detta så ska vi omvända oss. Då ska vi börja att följa Herren med allvar. Men och såna är vi ofta. Och så ser vi att Mose bad till Herren. Folket ville att Herren skulle ta bort ormarna. Det kan vi ju på sätt och vis förstå, men vi ser att Herren hörde också bön. Och han har ju sagt att åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Ett väldigt stort löfte vi har av honom. Och så hörde han bön, Mose bad. Och så får Mose då befallningen att gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva. Ja, vi ser att Gud hjälper alltid på sitt sätt. Han hör våra böner, men det är inte säkert att han hjälper på det sätt som vi har tänkt oss eller som vi kanske har föreskrivit honom. Folket ville han skulle ta bort ormarna, men det gjorde han inte. Istället så fick Mose befallning att göra en orm till och sätta upp på en påle i lägret. Men med denna ormen fanns ett löfte från Gud. Den som är ormbiten och ser på den skall leva. Det var ett väldigt löfte som Herren gav, Herren den allsmäktige. Den som ser på den skall leva. Tänk vilken skillnad det blir för folket. De hade giftet i sig, men såg de på den orm som Mose hade satt upp så fick de leva. De miste giftet sin dödliga verkan. Det kunde inte döda den som såg på kopparormen. Herren tog inte bort ormarna. Hade han gjort det som folket bad, ja då hade det ju inte hjälpt de som redan var bitna. Då hade de måst dö allihop. Giftet hade de i sig och det kunde de inte bli kvitt. Men så fick de istället en helt annan hjälp som hjälpte de som var bitna och som inte redan hade dött. Och så kan vi också lära av detta att även om Gud inte hör bön på det sätt som vi har önskat och tänkt, så är hans vägar mycket högre och bättre än våra. Han ger oss en hjälp som är bättre än den som vi kan räkna ut. Han ser mycket längre än vi. Vi ser kortsiktigt, men han ser längre. Och framförallt så ser han till vårt eviga väl och har evighetsperspektivet klart för sig, vilket vi däremot ofta glömmer bort. Men här fick de hjälp så att de kunde få leva. Och det står ju här att så gjorde Mose ormen och satte upp den. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Vi ser tydligt att ormarna var kvar. Det var fler som blev bitna, men de hade hjälpen. Ormarna kom inte väck direkt, men de hade en hjälp som hjälpte dem emot giftet. Och nu är ju detta en bild av hur vi, hela människosläktet, har blivit besmittat av ormagiftet som Adam och Eva fick i sig i lustgården. När ormen, djävulen, kom till dem och förledde dem att bryta mot Guds ord. Vi vet att Gud hade sagt till dem att de fick äta allt vad de ville i lustgården utom av ett träd. Och Gud hade tydligt sagt, äter ni av det så kommer ni att dö. Det var klart besked, inget att ta miste om. Men vi vet hur det gick när ormen kom och började tala, skulle Gud ha sagt och så vidare. Den första liberalteologiska predikan som har hållits här på jorden, skulle Gud ha sagt. Och när Adam och Eva ifrågasatte detta och började inge sig i samtal med ormen, så blev det ett fall. Och så blir det alltid om vi försöker föra strid mot djävulen och inte håller fast vid Herrens ord. Eva sa, bli inte kvar vid Herrens ord, utan hon tog av frukten och åt. Liksom Adam, och så blev syndafallet ett faktum. Synden kom in i människosläktet och därmed döden. Och här är också detta som vi ser på ormarna här. Giftet har kommit in i oss. Vi har dödens gift i oss. Syndens lön är döden. Det är ett gift som har smittat ner hela mänskligheten, varenda människa. Det finns ingen här som är utan synd. Vi har den i arv från våra första föräldrar. Vi har arvsynden i oss som gör att vi är benägna till allt det onda och oförmögna till allt det goda. Det är ett gift som också leder till död. Vi är andligen döda i våra överträdelser och synder. Och sker det ingen förändring här, att vi får hjälp emot detta gift, så leder det till evig död. Vi är, som vi påmindes om, han som råkade ut för rövarna. Han var halvdöd, och hade han inte fått hjälp hade han blivit riktigt död. Så är det med vår situation, vi är andligen döda och vi kommer att bli evigt döda, evigt skilda från Gud, livet i honom, om vi inte får hjälp. Vi kan inte hjälpa oss själva. Och då är frågan hur vi ska få hjälp mot detta. Ja, vi har ju Jesu egna ord på att den här berättelsen om kopparormen, det är också en profetisk berättelse. Det är en profetia som pekar framåt på hjälpen för hela mänskligheten. I Johannes evangeliums tredje kapitel kan vi läsa att Jesus talar om detta. I vers 14 står det, och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Jesus visar oss här att den här kopparormen, det var en förebild till honom. En förebild till det som skulle ske på Golgata, där Jesus skulle bli upphängd på trä. Där han skulle bli upphängd på förbannelsens trä. Gud kunde inte på något sätt ta bort synden från oss på något annat sätt än att sända sin son, sin helige rene son. Och så älskade Gud oss syndare att för att vi skulle räddas så utgav han sin enfödde son till försoning för våra synder. Vi var hjälplöst förlorade. Syndens gift har vi i oss och vi kan inte hjälpa oss själva. Och därför är den enda hjälpen för oss Herren Jesus, frälsaren, Guds son. Frågan är ju också viktig om vi har lärt känna vår synd på ett sådant sätt att vi inser att vi behöver hjälp. Syndare, det säger nog alla människor att de är. Det är nog ingen människa som förnekar att den har syndat och gjort något orätt någon gång. Men en sann och rätt syndakännedom, det är att vi får erfara att giftet har besmittat hela vår natur. Att vi är genomsyrade, genomfördärvade av synden. Vi har exempel på många olika syndabekännelser i skriften. En del ganska ytliga, men också sådana riktigt djupa, där Herren har verkligen fått visa människan vad hon är i sig själv. David fick komma till en rätt och sann självkännedom, och han säger att i synd är jag född, i synd har min moder avlat mig. Han hade klart för sig att han var en syndare från födseln, från avlelsen, arvsynden som han hade i sig. Han säger inte bara att jag har gjort ett par synder när jag dräpte Uria och när jag bedrev hor med Batseba. Nej, mot dig alene har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Men han såg sitt hjärtas fördärv, i synd är jag avlad och född. Och det är det som är ormagiftet. Det är i öknen som var ormbitna. De hade giftet i hela sin kropp, och det hjälpte inte att sätta plåster över bettet. Det hjälpte inte att försöka att dölja att man var biten på något sätt, för giftet verkade inifrån till död. Och så är det också med synden i oss. När Petrus lärde känna sig själv så säger han till Herren, gå bort ifrån mig för jag är en syndig människa. Syndig. Han säger inte bara jag är en syndare, utan syndig. Han såg att han var fördärvad, genomsyrad, syndig till hela sin natur. Och det är det Herren behöver uppenbara för oss. Paulus säger likadant, att i mitt kött bor inte något gott. Ingenting gott. Det var inte bara så att jag har en hel del synder i min natur. Nej, ingenting gott. Inget att berömma mig av. Och så säger också Jesus om våra hjärtan, att från våra hjärtan utgår bara onda tankar. Allt som strider emot Guds ord, det är mord, hor, skörlevnad, stölder, falska vittnesbörd, hädelser och mera sådant ont, men ingenting gott. Har vi någon annan bild av oss själva så är den falsk. Detta är Jesus som säger detta, att från våra hjärtan utgår bara det onda. Det säger han redan i Gamla testamentet också, att människans hjärtans tankar var endast onda. Och så är det med oss, och det är detta vi behöver komma till en rätt insikt och kännedom om. Att jag är syndig, jag är genomfördärvad. Giftet finns i hela min varelse, i både min kropp och själ. Det besmittar mina tankar, det besmittar mina ord och mina gärningar. Jag kan inte göra något gott, jag kan inte ens styra mina tankar. Och jag är säker på att här är ingen av oss som sitter här och lyssnar till Guds ord som vill att vi ska skriva era tankar på väggen här, vad ni har tänkt den sista kvarten. Det är så orent så vi vill inte att någon annan ska veta det. Och så är det med våra fördärvade hjärtan. Vi kan dölja det för varandra, men inte för Gud. Men så är det så gott att se att bara för att vi nu ska få hjälp, så har Gud älskat oss så högt så han skonade inte sin egen son. Han kunde inte ta bort synden på något annat sätt än att han fick sända sin son i världen till försoning för våra synder. Jesus fick gå den lidandes vägen till Getsemane och till Golgata, där Herren kastade allas våra synder på honom. Där han blev gjord till synd för oss, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. Den vägen fick Jesus gå, och då tog Herren hela vår skuld, alla våra synder, hela vår dom, och lade den på Jesus, vår frälsare. Han bar den i sin kropp upp på korsets trä, och det gjorde han i kärlek till dig och mig, för att vi skulle få hjälp, för att vi skulle bli räddade och frälsta. Och så heter det nu, genom tro på honom så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att för den som tror på honom skall inte gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, otron är den enda fördömande synden som vi har hört. Den som inte tror, han blir fördömd. Han förgås, men den som tror på honom skall ha evigt liv. Här finns räddningen för oss, det är Jesus och vad han gjorde på Golgata. Han blev upphöjd på förbannelsens trä, blev en förbannelse för oss. Och nu kommer han till oss med detta budskap, att han har fullgjort allt för oss. Han har betalt skulden och verkställt en rening från synderna. Vi läser ju också om att Jesus utgöt sitt blod till våra synders förlåtelse. Hans blod är utgjutet till våra synders förlåtelse. Gud säger ju i sin helighet att utan blodsutgjutelse ges ingen förlåtelse. Och blodet från bockar och kalvar kunde inte försona Gud. Men det kunde Jesu blod. Och det står också om detta välsignade blod att det renar oss från all synd. Tänk, vi har fått ett medel som renar oss från all synd. Det är alla våra verksynder, men också från arvsynden. Så att vi kan stå alldeles rena i Guds ögon om vi har rening i Jesu blod. Det är ett sånt medel som räcker till för oss alla. Jesus utgöt sitt blod för oss alla, för att var och en som nu behöver detta får ha rening här och stå ren och rättfärdig inför Gud. Du får ta din tillflykt till honom, be honom om hjälp, be honom om rening i blodet, och han hör bön. Behöver du dina synders förlåtelse så är det också säkert att du får det för Herrens Jesu Kristi skull. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Jag vill läsa också här att inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Vi kanske ofta drar oss för att komma fram till nådastolen, och det är djävulen som försöker hindra oss. Han säger att du kan inte komma som du är. Du vet ju hur syndig du är. Du vet hur oren du är. Du kan inte komma till Gud. Du blir ju fördömd om du kommer inför den helige så oren som du är. Men Herren säger att han har inte kommit för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det får du ta fasta på. Du får komma för att bli frälst, för att ta emot frälsning. Du blir inte fördömd om du i nöd vänder dig till Herren Jesus här i nådatiden. Har det inte skett på den yttersta dagen så blir du fördömd. Men sker det här i nådatiden, idag, medan Herren fortfarande säger att han har makt att på jorden förlåta synder, så kan allting redas upp. Du får förlåtelse för allt för Jesu Kristi skull. Och det är det Gud har gett oss en hjälp emot all synd. Han har inte tagit bort synden från oss, och det gör han inte så länge vi lever här. Även om du är en verkligt sann Jesu lärjunge och lever i gemenskap med honom, så är du inte kvitt synden i ditt kött. Liksom Herren inte tog bort ormarna med detsamma i öknen, så får du också ha synden och dras med dagligen, ja jämt och ständigt. Men du får se på kopparormen, se på frälsaren och leva. Det är så tröstande detta som vi läste här, att när någon sen, om någon blir biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Du som om och om igen inser detta, att jag är ju inte bättre, jag är ju fortfarande syndig. Jag har ju inte blivit bättre, även om jag har fått syn på vad jag äger i frälsaren, så är synden kvar. Du blir biten gång på gång. Och du kan inte själv jaga bort ormarna. Du kan inte styra dina tankar. Du kan inte göra det minsta för att bli kvitt synden. Men du får se på Jesus och tro på honom. Se på honom som är offrad för dina synders skull. Och där har du liv, livet i honom. Där är liv, frid och salighet för var och en. Och där får du hålla till, vända dig åter till honom. Ja, du får ta din tillflykt till Guds ord, läsa det, söka Herren medan han låter sig finnas. Och den som söker honom ska också finna honom. Den som vänder sig till honom och kommer ska han aldrig kasta ut. Vi har många exempel i skriften på nödställda syndare som tog sin tillflykt till Jesus. Och det var ingen sådan som han visade bort. Nej, han säger, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Men däremot de som kom rika och hade nog i sig själva, de fick gå tomhänta bort ifrån honom. Men han har kommit för att frälsa syndare. Och han är syndares och publikaners vän. Och han säger, jag står vid dörren, vid hjärtedörren och klappar. Om någon hör min röst, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Han har något att ge, du får äta och nära din själ av det bröd som har kommit ner från himmelen. Människosonens kött och blod, detta som förlåter dig synderna och renar dig från all orättfärdighet. Och det är något Herren vill göra stort för oss och vill hålla oss kvar i beroendeställning här av honom. Och så får vi ha det, leva här som Guds barn i tro på honom. Samtidigt som synden jämt gör oss besvär, synden finns i våra lemmar. Och så får vi hålla till vid nådastolen. Gud har ju framställt Jesus som en nådastol genom tron. Inte en domstol, utan nådastol. Du får komma dit, inte för att bli dömd, utan få nåd och rättfärdighet. Rening i Jesu blod. Och så får du vara salig i tron på honom. Och det är Guds vilja att vi alla skulle få syn på det och få ha det så. Han vill att vi ska komma fram i ljuset inför honom. Vi kan läsa även här i Johannes 3 kapitel. Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Ja, Herren vill dra fram oss i sitt ords ljus här och genom lagen avslöja oss så som helt orättfärdiga förtappade syndare. Men samtidigt så visa oss i ljuset av Guds ord vad vi äger i frälsaren, vad vi har i honom. Och då skulle vi inte hålla oss borta. Domen är den att ljuset har kommit, men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Håll dig inte borta, dra dig inte undan för Guds ord. Använd det flitet och låt Gud döma ditt hjärta här i tiden så han också kan fridöma dig på den yttersta dagen. Och må Herren därtill också välsigna det ord som han har mött oss med här denna stund. Amen. Tack käre gode Gud för att du ännu talar till oss genom ditt ord. Herre, tack för att du har gjort allt färdigt för oss och Herre, öppna våra ögon att vi må se vad vi äger i dig. Ja, Herre, hjälp oss att inte djävulen måtte hålla oss borta ifrån nådastolen. Herre, låt ingenting föra oss vilse här i denna världen. Ta du hand om oss var och en och led oss så att du får oss alla hem för evigheten i din eviga härlighet. Ja, Herre, vi lämnar oss med allt i dina händer. Var du med oss även i fortsättningen för ditt eget namns skull. Amen.